och välkommen till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Rådgivning är ett begrepp som används i många sammanhang. Ibland kan det bästa rådet vara enklare tips och förslag, medan det i andra fall handlar om en komplex fråga som kräver specialistkompetens. En som funderat mycket på hur man bäst möter kundens behov och blir det självklara bollplanket är Emily Hansson, som är auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton. Visst stämmer det, Emily?
Det stämmer bra.
Och varmt välkommen till Rekopodden.
Tack.
Och jag har också med mig Camilla Karlsson, som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också, Camilla.
Tack.
Och det är ju jättebra, för nu har vi med oss båda perspektiven på rådgivning. Både ur ett löneperspektiv och ett redovisningskonsultperspektiv. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef på FAR. Emily, jag tänkte du skulle kunna börja med att svara på frågan: vad är det egentligen som är viktigt för att bli en riktigt bra rådgivare?
Ja, kunskap kring sitt område, alltså i mitt fall lön då, är väl det absolut viktigaste. Så att man vet vad man pratar om. Men något som jag tycker nästan är lika viktigt är att man lär känna sin kund. Och att man känner verksamheten, vad de har för utmaningar, vad de har för mål och vad de drivs av. Men också att man bygger på en relation till kunden så att de känner att de har förtroende för dig som rådgivare. Så att man vågar prata om svåra och enkla saker.
Jag tycker verkligen det är skönt att höra att du lyfter det här med just kunskap om kunden och verksamheten. För det är ju någonting som vi trycker på i många sammanhang. Det är faktiskt förutsättningen för att vi ska kunna vara det här aktiva bondplanken till våra kunder där ute. Så att det är snyggt, Emily.
Yes.
Emily, hur tycker du, eller hur upplever du att efterfrågan på rådgivningstjänster ser ut? Hur det har utvecklats över tid och så?
Jag upplever nog att en del inte vet att de behöver det. Så att det är väldigt viktigt att man som lönekonsult eller redovisningskonsult verkligen ansvarar för att vara proaktiv i att vilja vara en rådgivare. För att våra kunder vet egentligen inte om vad de behöver. Och det vi har ju som ett öppet mål att verkligen hitta ingångar, att ge dem råd. För det är egentligen där det handlar om, det små saker som blir viktiga för dem. Så att jag tror bara att vi ska vara öppna för att försöka och våga hela tiden. Och jag tror att det blir liksom mer och mer frågor kring hållbarhet och även arbetsrättsliga frågor i samband med LAS och sådär. Men att det behöver inte vara så svårt alltid, utan nu kan man tänka lite att det kommer mycket semesterårsskiftesfrågor och att man är lite mer på direkt då, utan att kunna behöva fråga om det.
Jag tänker där skiljer det sig också lite mellan redovisning och lön. För inom redovisning beror det ju rätt så mycket på hur företaget går. Jag menar, det är en typ av rådgivning när företaget går bra kontra när det går sämre. Går det sämre så är det mer kopplat till likviditetsprognoser, kanske kontrollbalansräkning, lite kassaflöde. Den typen av frågor får kanske inte ni riktigt i samma utsträckning inom området lön?
Nej, vi får inte frågorna, skulle jag säga, direkt riktade till oss. Men det är väldigt viktigt att man sätter sig in i den situationen också som lönekonsult. Så att man inte fastnar i lönetekniska frågor om semester, årsskifte till exempel. För det skulle kunna vara så att det är väldigt, att kunden har en ansträngd likviditet till exempel. Och då är det jätteviktigt att man som lönekonsult informerar till exempel kunden eller redovisningskonsulten om stora skulder till personalen. Det skulle kunna vara en stor semesterskuld som det blir väldigt svårt för kunden om de inte har bra likviditet att betala ut om 5 stycken slutar samtidigt som har jättehöga skulder. Så att man behöver utveckla sig mer i de frågorna, skulle jag säga, än vad vi gjort traditionellt.
Ja, just det här semesterlöneskulden är ju faktiskt många gånger den största posten i bolagets balansräkning. Så den är ju tung för dem likviditetsmässigt.
Ja. Jag tänkte du nämnde lite kring det här med hållbarhet och de här bitarna. Jag tänker också lite att det svänger ju rätt så mycket inom rådgivning idag. Framförallt med tekniken, det blir andra typer av frågor. Och då blir det många gånger hållbarhetsfrågor. Vilken typ av hållbarhetsrådgivning får du?
Det kommer nog mest in under S-et om man tänker ESG. Att vi får ta ut rapporter på hur det ser ut med sjukfrånvarostatistik till exempel. Och ge lite analys av det, eller hur det ser ut med övertid på vissa avdelningar skulle det kunna vara. Sen är inte efterfrågan lika stor som jag hade förväntat mig. Jag tror att det kommer komma mer när vi närmar oss CSRD-rapportering. Men än så länge så är det nog mer att vi är proaktiva att föreslå för kunden hur de ska jobba med hållbarhet.
Camilla, du är en av föreläsarna på FARs kurs Redovisningskonsulten som rådgivare. Vad tror du är nyckeln för att man ska lyfta rådgivningstjänsterna och sätta dem i fokus?
Ja, det är ju någonting vi verkligen fokuserar när vi resonerar kring det här, och många bitar handlar ju om tiden. Det är ju det som är utmaningen både inom redovisning och lön. Man har kanske inte historiskt sett den här tiden, men idag har vi faktiskt lite verktyg att också skapa tid. Vi har automatiseringen till exempel. Det är ju ett sätt att frigöra tiden. Sen är det ju framförallt lite på det här med framåtriktade frågor. Var lite proaktiv, våga ställa öppna frågor. Var nyfiken. Kommunikation är ju också någonting man har märkt under de här åren med pandemin. Man är inte ute lika mycket och träffa kunderna längre som man har varit historiskt sett. Och då får man faktiskt den här gratisråden. Så att där tycker jag att det kan vara många delar som är viktiga. Jag vet inte, håller du med mig, Emelie, när det ser annorlunda ut inom lön?
Nej, jag skulle säga att det är exakt samma. Och framförallt att, som du är inne på, att man behöver träffa kunden och prata med dem och få en bild av hur de har det. Och de älskar ju att prata om sig själva. Så att jag vet att det är många lönekonsulter som inte vågar det riktigt. Men det är bara att ta en lunch med dem eller åka dit med lite fikabröd och träffas och bara prata om saker som inte har bara med lön att göra, så att man lär sig vad kunden står för.
Mm. Vad tror du är skälet till att man inte riktigt tar det där steget? Att det är lite jobbigt att ta det där första steget och boka den där lunchen?
Jag tror att det är lite obekvämt. Att man kan vara rädd för att kunden ska prata om ekonomiska frågor eller ekonomiska utmaningar. Och det tror jag inte att alla lönekonsulter har funderat så mycket kring. Alltså till exempel likviditet. Vi pratar aldrig om kunderna med det nästan. Så jag tror bara att det finns en oro för att de ska prata om sånt som inte vi vet. Eller som vi inte kan. Men det gör ingenting om man inte kan det. För kunden kan inte heller allt. Jag skulle säga att få gånger har de tagit upp jättesvåra strategiska ekonomiska frågor för mig när jag pratar på en lunch. Och det behöver inte vara där det handlar om. Man kan ju träffas och prata om privata saker också för att lära känna varandra. Och sen så får man väl hålla sig lite påläst. Om man har en kund som jobbar med transport, då kan man ju försöka vara lite intresserad av drivmedelspriser eller liksom enkla saker. Så det behöver inte vara så svårt. Men kanske att lönekonsulter är mer... Man gillar sina siffror, man är jätteduktig och noggrann med det och kanske inte riktigt lika öppna. Nu är det väl, nu generaliserar jag verkligen, men traditionellt sett så tror jag att det har varit så.
Men jag tycker också, det är också en typ av rådgivning. Jag menar, även om det är en fråga man inte har svaret på, så kan man ju faktiskt ta med sig frågan hem och ställa en fråga till en kollega och be den kollegan återkoppla. För det här handlar ju många gånger om förtroende, för vi jobbar ju inom förtroendeyrke och det skapar faktiskt också ett högt värde av förtroende när vi säger att vi kanske inte kan allting. Vi är levande uppslagsböcker.
Det tror jag är jätteviktigt. Och att man då själv känner lite ansvar för att ha ett nätverk med andra personer som kan saker. Kanske en skatterådgivare eller en revisor, i mitt fall, som jobbar med lön. Så att man alltid har någon att skicka kunden vidare till, så att man inte känner att jag kan inte det här, så då gör jag det inte. Utan det finns alltid någon man kan fråga. Förmodligen på sin egen byrå eller på någon annan. Mm.
Och just lön är ju väldigt beroende av skattefrågor. Mm. Så jag tänker där, ni måste ju verkligen få mycket frågor inom just skatt som ni måste skicka vidare.
Ja.
Camilla, du nämnde det här med tid, att det är svårt att få till. Hur ser du på det, Emelie? Är det en utmaning att frigöra tid?
Ja, samtidigt så känns det som att vi har pratat om det ganska länge nu. Att det är det som är utmaningen och vi ska säga upp kunder som är för små. Jag tänker mig att alla kanske inte kan säga upp kunder heller, speciellt som marknaden ser ut nu, så får man faktiskt vara lite rädd om det man har. Men det jag tror man behöver göra är att se till att man verkligen jobbar rätt med kunderna. Man behöver lägga så lite tid på input för att ha den tiden till och ge rådgivning istället. Och sen kanske ha olika kategorier på kunder, om man kan dra det så hårt att små kunder kanske inte heller behöver den rådgivningen som tar mycket tid, utan det kanske är mer sånt som vi har koll på. Ska ägarna ha semesterrätt? Ska de ha bilförmån? Medan större bolag kanske är mer hållbarhetsfrågor där vi behöver lägga mer tid på rådgivning. Och där har vi förmodligen den tiden. Så kanske inte säga upp kunder, men verkligen se till att man jobbar rätt. Och vill inte kunna vara med på och jobba rätt i uppdraget, då kanske man behöver se över om de ska vara kvar.
Jag tänker att automatiseringen är också ett sätt att frigöra tiden. Och där har ni också kommit väldigt långt inom både redovisning och lön. Har vi kommit långt inom det området, tycker jag.
Mm. Och jag tror vi kommer komma ännu längre i att statiska moment kommer inte finnas så länge, så att man behöver också vilja vara en rådgivare. För annars så blir det tufft att jobba kvar med lön, skulle jag säga.
Du nämnde innan vikten av att ha ett nätverk med andra kompetenser och när man får frågor från kunderna. Men hur ser du på behovet lite mer generellt av andra kompetenser inom området lön?
Ja, det är väl, jag skulle säga att man behöver bli mer teknisk än vad man har varit traditionellt sett, just med automatisering, för att det kommer krävas att man vågar lita på systemet också. Det ser jag som en utmaning för ganska många. Men också att man vågar vara lite mer analytisk, för att när vi lägger mindre tid på att knappa in saker så kommer vi kunna lägga mer tid på att göra en analys av rapport till exempel. Och då tror jag att det är viktigt att man lyfter blicken och ser vad får jag ut för värde i den här rapporten. Om det nu är sjukfrånvaro eller övertid som vi var inne på innan, kan man liksom koppla det till hur går en hel avdelning? Är det problem med en viss chef på den avdelningen? Är det många där som är sjuka? Mår alla bra på den här avdelningen? Vad gör den personen som är bra? Så att man kan komma med mer strategiska råd, skulle jag säga, till företagsledningen till exempel, så vi lyfter oss. Men då behöver man bli mer analytisk och lyfta blicken än vad man har varit innan. Men man måste ju också vara fortsatt noggrann och jobba effektivt, och de här personligheterna går inte alltid ihop. Det ser jag som en utmaning när jag rekryterar personer, att det är svårt att be om en noggrann, analytisk, öppen rådgivare som gillar siffror. De är svåra att hitta, så det, men det, jag skulle säga att det är där man behöver bli bättre på.
Jag tycker du nämnde det här, lita på system. Det känner man ju också har varit en utmaning under en rätt så lång tid. Men jag tänker, idag är ju systemen så många gånger bättre än oss själva. De är ju faktiskt många gånger smartare också. Så att det vill ju ändå till det här med uppsättningar, att man får in rätt data för att faktiskt få ut rätt rapporter. Det är ju lite nycklar i det här att kunna lita på systemen. Så visst måste man ha ett visst systemstöd, kunna de bitarna idag betydligt mer än vad man kunde historiskt sett.
Och hur tror du att AI och digitalisering kommer påverka lönekonsultens roll?
Bara bra. Jag är en av de konsulterna som tycker att det är bra, för att jag själv, jag älskar rådgivningsbiten i mitt jobb. Det är där jag tycker det är mest roligt med att jobba och träffa mina kunder och prata om de frågorna. Så för mig är det en självklarhet att inte lägga tid på saker som jag inte behöver. Så jag tror att det kommer ge en bra skjuts för andra konsulter som också vill jobba så, att man då frigör tid om det är det som är problemet, att man inte kommer till med rådgivningen. Så tror jag att det bara är bra, men vi måste vara på bollen, för att det finns, behöver man inte samma lönekunskap, eller man behöver kunskapen, men om man inte tekniskt behöver visa upp den lika mycket, så kan det ju komma någon annan från sidan som gillar att jobba med analys eller statistik till exempel. Så att vi måste ta chansen nu när vi får den också. Att se AI mer som liksom assistent till att göra saker som vi tycker är lite tråkigare till exempel.
Gör man det, eller är det lite eller bör man vara ännu mer på den här bollen som du pratar om?
Jag vet inte om det, jag kan inte säga att det är liksom en statistik, men om jag ser till personerna i mitt nätverk, skulle jag säga hälften är liksom taggade på att det ska bli så. Medan en del av yrkesgruppen faktiskt tycker om att jobba som man har gjort innan. För att det är lite tryggt och man tycker att det är kul. Det har vi märkt nu när vi liksom tjatar på om att vi ska jobba så här. Men då tycker man att ja, men jag är lönekonsult. Det är där jag vill vara och jag har utbildat mig till det. För att man tycker det är roligt. Så då får vi försöka hitta vägar som gör att det är roligt att jobba fortsatt ändå.
Hur ser du på det här, Camilla, med AI och digitalisering och rådgivning?
Ja, men det är bara möjligheter. Visst, det finns ju utmaningar också framförallt. Man måste ju vara lite källkritisk. För jag menar, ChatGPT hjälper ju oss många gånger. Men vi måste ju också veta att informationen stämmer. Så vi måste ju vara lite kritiska till de delarna där också. Men det är ju jätte... Jag menar, det kommer gå så fort nu. Det är spännande, jättespännande. Mm.
Finns det något stöd i Reko, Camilla, som är kopplat till just rådgivning?
Ja, det gör det ju absolut. Dels har vi ett par Reko-avsnitt som vi pratar om rådgivning, men grunden tycker jag när jag föreläser brukar jag alltid prata om framförallt det här förståelse av kundens verksamhet,
kvalitetssäkring och rimlighetsbedömningar. Förstår man inte kundens verksamhet, men då kan man inte rimlighetsbedöma och kvalitetssäkra. Och det hänger också ihop med rådgivningen, så den är också väldigt viktig. Och det handlar ju många gånger om det här tid, kompetens, att vi faktiskt inte rådger inom det som vi inte har rätt kompetens. Det är också en utmaning. Många gånger man kanske vill lite mer än vad man borde göra. Men sen finns det många sätt att få till sig den kompetensen också, självklart. Tystnadsplikten kan ju också vara en utmaning om man börjar prata med andra personer på företaget. Den ska undra, där måste man också tänka på att tystnadsplikten gäller. Så att det finns några saker man bör beakta även när man pratar just rådgivningsfrågor.
Har ni några sådär riktigt bra tips att ge den som lyssnar på den här podden, Emelie?
Våga. Alltså det, nu har jag jobbat jättelänge i den här branschen och har lyxen att ha haft mina kunder länge, men de uppskattar verkligen när man intresserar sig för dem, och då kommer rådgivningen av sig själv. Alltså då till slut ber de ju om det, och de vet vad man kan, och de vet att man kopplar ihop dem med rätt personer om man inte kan, men man måste våga testa. Åk och lämna ett påskägg nu i påsk och börja med det, då blir de jätteglada.
Och det handlar väl många gånger om att lyssna också, tänker jag. För många gånger rådgivning handlar ju om att just lyssna in kunden. Vad är det deras behov har och vad kan vi hjälpa och stötta dem med? Så just det här är att lyssna, tänker jag.
Då sammanfattar jag det med att våga och lyssna. Det är en bra start. Mm. Mm. Tack så jättemycket, Emelie, för att du kom hit till Rekopodden och delade med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Och tack, Camilla, också för att du var med i Rekopodden. Och stort tack till dig som lyssnar.